Marcus Gårdö i studion idag. Fan vad roligt.
Skitkul.
Jag är en liten personlig favorit där hemma i garderoben. Grundaren av A Day's March.
Ja, verkligen. Jag sitter här själv med min A Day's March hoodie som jag är supernöjd med. Och A Day's March, för de som inte vet, deras mission är att skapa prisvärda basplagg med hög kvalitet. Och de har butiker i Stockholm, Göteborg, London och Köpenhamn.
Och vi kommer få höra hur det hela drog igång, varför Marcus just kom in på det här starta eget spåret, hur han gick från finansvärlden till att vara mer en företagare, hur han hittade sina kompanjoner och då nycklarna till varför det här företaget har gått så bra som det har gått. Dessutom så kommer vi prata mycket om vad som driver honom, hur han hittar motivationen till att fortsätta och vad som är viktigt för honom i livet. Det och mycket mer i dagens avsnitt.
Men hur går snacket på bakrummet då? Alltså kring Black Friday. Var det en fråga så här, ska vi göra det? Hur mycket gör vi liksom?
Nej, men det är lite grann. Ska vi vara med i det här? Ska vi stödja en sån här företeelse? Det är det snacket som går. Samtidigt är vi ganska nyktra kring våran syn, våran produkter och vad vi gör. Jag tycker inte vi är ett liksom krängabolag. Vi gör knappast rabatter i övrigt, utan vi är med på den här och det har blivit en stor del för oss. Att handen på hjärtat, det är en stor ekonomisk grej. Så är det bara.
Är det också så att ni känner att ni skulle kunna få ekonomiska medel att göra bättre grejer för typ klimatet eller sådana liksom investerade i den grejen också? Att det är så här.
Ja, jag tycker alltså, där jag kommer från, det är lite grann, jag tycker att vi gör så pass mycket bra grejer. Jag vill att vi ska upptäckas av fler kunder. Vi ska nå ut till flera. Det här är ett sätt, så kan man diskutera det. Men vi vill helt enkelt nå ut till fler kunder.
Ja. Det här är bra. Är det något så här långsiktigt tänk om att kanske, det kanske alla bolag har, om vi kan klara oss och stå utanför det och vara bättre än det så kanske man gör det, men sen så tar man ju det som man tror ändå är bäst liksom på lång sikt också.
Det där är det. Jag tror jag kommer ihåg när vi startade bolaget, då var det så här, fan vi ska aldrig ha rea. Sen tog det några månader, sen var det rea där.
Ja, det känns som att vi, liksom, det börjar alltid där. Vi ska aldrig
ha rea. Grundtanken är så här, okej, produkten är tillräckligt bra. Men sen är det så här, okej, kunderna är, alltså så här, man är inte så smart liksom som konsument alltid heller. Så här, man bara tar det billigaste till viss del. Och så här,
men det är så, jag vet själv, jag satt och så här, jag älskar inte heller Black Friday, som jag inte vet om jättemånga gör. Men sen ska jag köpa någonting, ja men då väntar jag heller en vecka tills det blir Black Friday och köper det på 20% rabatt. Så här, det är bara så man funkar.
Det är så man funkar och någonstans tycker jag så här, så länge man har ett ärligt uppsåt kring det vad man gör, inte kränger på någonting, inte har massa överkonsumtion, vilket inte vi har i vårt bolag, så tycker jag det är fine. Och vi använder ju mycket för att kunna, som jag sa, skaffa nya kunder. Så att jag tycker alltid det kommer ner till uppsåtet på något sätt.
Ja, såklart.
Vad är störst då? Om Black Friday var 10%, vad är liksom mellandagsjulrean? Är den motsvarande eller är den?
Det är den inte. Och sen är det ju helt andra rabattsatser. Våran prime är egentligen kvartal 2.
Mm, inför sommaren. Och
ja, inför sommaren, april, maj, juni.
Ska ut.
Exakt, folk ska uppdatera sin sommargarderob. Vi har mycket sälj inom efter oktober, september, oktober. Hela november.
Det måste jag bara säga. Så här, era linnebyxor och shorts som ni gjorde nu släppte i sommaren. Riktigt grymma.
Ja, kul. Tack.
Ja, men de fick min uppmärksamhet.
Ja, vad roligt.
Så bara, det kan jag verkligen tänka mig. Att just inför sommaren man vill uppgradera garderoben så är det väldigt.
Nej, men exakt. Men du, får fråga er då. Hur upptäckte ni Days March?
Det var faktiskt. Ni har ju varit mycket inne på det här. Liksom, ni tror på butiken. Alltså dens drivkraft i brandbyggandet. Jag tror att det var min första kontakt med märket, er butik på Kungsgatan. Att jag gick förbi den och sen hade något vagt minne om att jag hade sett det liksom online. Och så har jag varit inne i butiken och sen så. Det var nog min första upplevelse av märket via butiken på Kungsgatan.
Ja, precis, för det är kul, för jag vet att du har snackat lite om det. Att du tror ju starkt på den väl, att ha en fysisk butik lite för att man ska kunna komma dit och se liksom, snacka med de som jobbar där, testa kläderna och så. Och det var samma för mig. Jag jobbade vid ett tillfälle uppe på Kungsgatan 8. där uppe längre bak. Och sen när man ska hem då och gå ner mot tunnelbanan så går man förbi butiken. Mm. Gick förbi några gånger och tyckte att det ser ball ut. Men så här, man var lite stressad. Och så här, jag kan väl bara gå in. Mm. Känner igång. Direkt så köpte jag då en half-sip. Vilket var mitt första plagg i den där merinoull. Ja. Och sen dess har jag tyckt om märket i stort. Liksom. Och då var det också samma för mig, butiken. Och jag vet, alltså så här...
Ja, för sen har man ju kollat lite på liksom online och man har, jag vet, jag köpte plagg från er via typ Tradera och liksom, alltså det märker man faktiskt tycker är bra och söker efter aktivt, ja, så även på andrahandsmarknad och så. Men jag vet inte, är det korrekt upplevelse att om du frågar folk och kunder i stort att det är liksom, många har fått genom era butiker att det är så faktiskt som... Men... Ni säger att det är det som det stämmer.
Så är det. Mycket mun till mun, ju. Kompisar och liknande. En hel del annons. Vi gör ju mycket paid marketing, men mycket butiker. De är ju... Jag älskar ju, framförallt älskar jag den där butiken på Kungsgatan. Det är ju,
jag tycker det är väldigt snygg. Liksom. Den ligger kul. Bra där.
Nej, men den ligger bra. Det var ju första vi gjorde, tog den butiken. Och den slatten där, de var ju väldigt ifrågasatt. Den var ju ganska trist och mörk. Och så, där. Så det var väldigt frågande. Men det visade sig vara helt rätt. För det är ju sån enorm trafik där.
Folk går ju förbi. Alltså, om ni vill ha ett skyltfönster så folk går ju fan där hela tiden.
De går där hela tiden. Nej, men, och sen så säljer den så sjukt bra den där butiken. Och det är ju, många går förbi. Många tittar, många jobbar inne i stan. Det är enkelt, kommer på att de vill köpa någonting. Så att hela den här idén med att ha butik tillsammans med online tycker jag är helt fantastiskt. Och det som är viktigt säger jag också tycker jag i den här diskussionen är att vi har ju butiker för att det ska sälja bra också. Mm. Det är inte så här, vi ska ha showrooms.
Så många som Shimmy har väl längre upp på Kungsgatan också. Det är väl lite mer så att de har ett showroom där de vill liksom visa upp. Ja. Jag vet inte exakt hur det går för den butiken. Men det där känns mer som att kom hit och testa. Mm. Sen beställer ni någonstans. Men som du säger, ni vill ju liksom sälja.
Ja, nej men och kan det fungera båda också är det fantastiskt. Så som du sa, ett stort skyltfönster som man går förbi. Så att, nej, jag tror på det där i kombination. Det är hela biten.
Hur mycket... Du säger att du gillar starten butiken. Hur mycket är du själv med och liksom pillar i en sån... Liksom, vad är din del i hela? Är du väldigt mycket in och pillar i liksom hur den ska se ut? Eller låter du det till några andra? Eller liksom,
ja, men,
vad är du mest inne? Är du en petare? Eller
ja,
är
men
en,
jag är väl involverad i ganska många grejer. Men jag skulle inte säga att jag petar i det. Men just butiksdesign, det sköter Pelle, min kollega. Han är jävligt duktig på det där. Han håller på mycket med inredning. Och det är han som har gjort att det har blivit mer konceptuellt i våra butiker snarare än någonting. Bara en renodlad butik. Men jag tittar mycket på det där. Jag tycker det där är sjukt intressant. Det är jag som har hand om expansion av nya butiker. Var de ska ligga och sådana där. Så att högst involverad och är där ganska ofta faktiskt.
Precis, vad är din roll? Du nämnde ju lite det nu. Vad är din roll liksom i grundandet med A Day's Mark som du har... Pelle, Stefan och vad är det liksom du som är riktigt bra på och vad behövde du Pelle till exempel till?
Nej men jag är räknenisse från början, ekonom, pluggat här ute på universitetet, har jobbat i bank och finans och sådär. Sen började jag sadla om och började med egna projekt egentligen 15 år sedan. Så att jag är väl mer den här som driver på. Det är det jag är duktig på. Få saker och ting att hända. Ja, det har alltid varit sedan jag var liten. Sen Pelle och Stefan kommer från reklambakgrund. Och jag hade den här affärsidén från början. Och min fru jobbade på Blindfors. Och frågade henne faktiskt om hon kände några som var duktiga på med art direction och hela den biten. Och då tipsade hon om Pelle. Och då visade sig att jag känner Pelle lite grann. Jag kände hans lillebror. Och då tog vi kontakt. Och han är en sån person som har haft mode som sitt stora intresse hela sitt liv. Kände väl att det var dags för honom att röra sig vidare. Och då började vi snacka. Och jag ville hitta någon som kunde konceptualisera hela den här idén. Och då hade han även en kompis som heter Stefan som han ville ha med. Och då började vi prata allihopa. Och på den vägen är det egentligen.
Hur, man är ju lite nyfiken, vi tre håller också på med att starta upp lite olika projekt och så här. Hur kan inte du berätta igenom från det att du får idén till det att du börjar snacka med dina medgrundare? Hur ser det ut? Liksom, ni tar en kaffe, sitter ni och räknar, sitter ni och bollar idéer? Liksom, hur lång tid tar det från att det till att ni faktiskt startar bolag och börjar sälja?
Det där är en väldigt bra fråga. Nej, men jag satt ner i Malmö över den här tiden. Hade ett bolag, glasögonbolag, som jag pendlade. Hade köpt det bolaget och kände liksom att jag vill hitta på någonting nytt. Jag vill göra någonting som vill skapa någonting från grunden. Och sen kom jag på den här idén, det var så här klassisk, kom jag på en idé utifrån ett behov. Liksom. Jag skulle köpa en skjorta och insåg att antingen köper man H&M eller så köper man någonting dyrt. Finns ingenting emellan. Och så kom jag på att tänk om du kan göra det här riktigt bra produkt och prisa det på ett lägre sätt än alla andra, men göra i samma kund. Det är liksom hela idén. Och den idén tog jag, och det jag gjorde då, jag kommer ihåg, jag satt i bilen i Malmö och så fick jag sån här, du vet, man kan få en, det låter det flummet, men man helt plötsligt är man jävligt glad. Mm. Man är nöjd, men man vet inte riktigt vad det är. Mm. Så börjar du ta reda på vad det här är. Och då är det så här, jo, men jag kan inte komma på att jag ska starta det här. Och det var den, jag kommer ihåg exakt vad det var. Men det jag gjorde sen, det var att jag gjorde en PowerPoint. Satte ihop hela idén. Och det var att det skulle vara en butik. Det var renodlade skjortor. Det var mycket mer business-skjortor. Det var liksom den här vita skjortan. Det var det som var grejen.
Det var det du behövde just då. Liksom.
Ja, det var det jag behövde. Ja. Och det var det jag konsumerade framförallt. Liksom business-skjortor. Och sen så började jag prata med Annette. Annette är min fru. Vi pratade väldigt mycket business. Och såg att hon är jäkligt bra, för hon är pushy liksom. Fan, det klart ska jag göra det där. Snarare än så här, nej, det är massa risker där. Utan bara, ja, kör. Vilket är jävligt skönt att ha.
Det är fint.
Ja, och då började jag, och sen gick jag faktiskt till Almi och SEB. Och pitchade den här idén direkt med min PowerPoint.
Utan eller med dina partners?
Utan,
okej. Okay. Mm.
Och då fick jag kapital till det. Jag kommer inte ihåg vilken tid det här var, men det kanske var 2-3 månader under den här tiden. Samtidigt kanske det var, för att rätta mig då, så gick jag och träffade då Pelle på rekommendation från Annette. Och då hade jag den här PowerPointen och drog den för dem. Och de sa att nej, men det här låter ju skitintressant, vi vill gärna hjälpa dig.
Då hade du blivit garanterad funding då av Almi eller SEB?
Ja, jag kommer inte ihåg om jag hade blivit det eller om jag blev det senare. Men allting det här gick i ett, så att säga. Och då tyckte de det var skitintressant. Och då lämnade de en offert, för de skulle konsulta för mig. Och då sa de i det mötet, för jag ville få det dit också. Så de sa, men du, vi kan nog tänka oss att gå med i det här.
Men hur kom den inspirationen till bara gå in på kontoret med en PowerPoint? Är det för att du har liksom kontakter tidigare i finansvärlden och vet lite hur det är? Det går till, för jag tror att det kan vara ganska stort steg.
Alltså,
du har ju en idé, nu drar jag till banken och så.
Ja, men okej då. Jag var väl, jag är ju, vid det tillfället så var jag ju äldre än er. Och hade gjort en del grejer innan. Mm. Och jag hade haft bankkontakt, jag hade köpt det här bolaget nere i Skåne och annat. Så att det var lättare för mig.
Men var det självklart att ta in kapital?
Ja, det var det.
Okay.
Jag satsade en del själv och sen var jag tvungen att ta in kapital.
Det var för att öppna butiken.
Det var butiken, men köpa lager. Det var, jag kände liksom att jag vill göra det här ordentligt och komma igång ordentligt.
Men också där när du sa att du ville dra i den riktningen, men också att de kände det. När de inser att det här är en jävligt bra idé. Är det både att okej, det är billigare för dig att ta in dem och ge dem procent än att konsulta. Men också att är det lättare att kunna jobba mot en gemensam vision om man faktiskt äger det tillsammans. Eller hur känner du det?
Både och. Ja. Det var ju mycket pengar jag skulle lägga på en konsult. Men sen känner jag att jag behöver ju en kreativ kraft i det här. Och jag behöver ju ha, det är en helt annan grej att vara 2 stycken eller 3 stycken och drivare. Om man liksom går åt samma håll. Än att sitta och dra allting själv. Det är som att ha en fest själv. Det är ju skitjobbigt.
Hur väljer man att lita på en sån person? För vilka hade du haft känslan tidigare? Du hade känt dem båda två lite grann, eller?
Nej, egentligen inte. Jag kände hans lillebror. Okay. Och hade inte träffat honom. Men jag visste ju via min fru att
det var
duktiga människor. Ja. Men det är ju, det är som nu när jag sitter och rekryterar. Du köper ju grisen i säcken varje gång. Ja. Du har ju ingen aning om vad du får.
Nej, alla är ju jättebra på anställningsintervjun. Och har bra referenser. Ja. Men
och sen är det så här, vad fan hände där? Ja. Efter ett tag. Men oftast är det ju inte det såklart. Nej, men så att det är lite. Men det är också min grej. Jag kör på och sen det får bli som det blir.
Du löser det sen när det kommer dit liksom?
Jag löser det och sen löser jag inte det så. Ja, då blev det inget bra. Men det är bara att gå vidare på något sätt.
Ja.
Och Och det är väl det som är, ja, en jävla massa nackdelar också, eller dåliga sidor, men en bra sida är väl att jag kör på.
Ja.
Och att saker och ting händer. Och det var väl det som hände där. Och så presenterade den här grejen för dem, och de gillade det. De var i en fas i livet att de ville göra någonting eget. Och då fick de presentera, då sa jag att jag vill ha hjälp med att konceptualisera det här. Och då kom de till mig och presenterade sen själva namnet och det är liksom grafiska. Mm. Och det var det kommer jag också ihåg, för att de kom med olika förslag, och så hade de presenterat första förslaget, det var A Day's March. Och så sa de bara, ja, men, och så har vi en andra förslag, och så sa jag bara, ja, men det där är bra, jag köper.
En dagsmarsch liksom. Ja. Precis, du hörde inte ens ett annat alternativ. Vad hade varit det alternativa namnet liksom, till A Day's March?
Nej, men det här dagsmarsch är ju liksom beskrivande. Jag kommer inte ens ihåg vad det var, men det var ju mer ett ord, någonting annat som man hängde upp sig vid.
Det måste man säga, namnet är ju bra liksom. Det är tydligt och det är snyggt.
Tydligt, snyggt, har någonting i det, berätta lite granna. Vi tar mannen, kvinna genom dagen. Mm. Jag älskar det, och hela uttrycket. Nu är man ju lite partisk.
Ja, såklart. Men på samma gång, det är något du tror på väldigt mycket, och då är det klart att det blir så.
Ja, nej, men precis.
Jag måste bara fråga, eftersom du också själv beskrev det som en räknenisse. Vi själva har ju suttit och liksom räknat på många olika typer av företagsidéer eller projekt. Så här, liksom, vad kan det här ge? Hur mycket marginaler behöver vi? Liksom, hur pass grundliga är uträkningarna innan man går in i en sån här grej, och liksom vad, när du själv, för dig själv liksom, om du innan du ens har gått till liksom Almi eller SCB, fundera på, är det här ett lönsamt och bra projekt? Vad gör du liksom kalkyler i huvudet, eller gör du jättestora uträkningar i Excel liksom, eller känner du bara att det här kommer funka?
Jag gör uträkningar i Excel, inte alls jättedetaljerat. Mycket mer än bara göra i huvudet. Men jag, i det kan jag verkligen säga att det blir ju aldrig någonsin som man har tänkt sig. Nej. Aldrig, och det vet alla. Och det är därför det är viktiga, tycker jag, är att komma igång. För jag skulle säga att 90% av alla idéer blir någonting annat. Mm. Så det är viktigt att komma igång och ändra på det. Men sen är det ju när jag gick till Almi och SCB och pitchade det där, då var det ju mer att du måste ju ha så att de kan ta till sin. Och sen är det ju någonting att hänga upp sig vid.
Ja, för man vill väl ändå känna att, okej, även om det är helt egentligen taget i luften, vilket det är oftast, så måste man kanske ändå känna att, men vi kan nå dit. Mm. Det är kanske det som pushar en framåt ändå.
Ja, precis. Nej, men så är det ju. Och sen, det måste ju finnas någon grund bakom det, vad man liksom tror på.
Men också en grej som vi har pratat mycket om, som du tog upp där, men som vi inte riktigt stannade vid, är det här med tajmingen. Som du säger, det var en liten period där det fanns inte riktigt något man marknade just då. Skulle man se idag och starta samma grej, så kanske det hade varit lite mer mättat. För det finns några, det kom typ Arket, Asket, som är lite liknande grejer. Mm. Men ni var bara mycket tidigare. Också som du säger med dina två kompanjoner du startade med. Så här, de var en plats i livet där de kanske ville testa något nytt. Och de ville hoppa på. Hur har du upplevt under din karriär då, om man får säga det, inom liksom starta bolag? Hur viktigt är timing?
Nej, men det är ju... Det är ju allting egentligen. Det är ju, man kan ju hur rätt som helst. Så är det fel timing så blir det fel. Men för mig är det ju... Alltså, jag tror ju, jag är stenbenhård på det där. Om du drar igång någonting... Man är ju så jävla imponerad av alla som drar igång saker och ting. Men kommer man ner till grejen, så är det ju faktiskt bara att göra det. Det är ju inte rocket science att göra det. Det man måste vara, det är att saker och ting kommer inte bli som du har tänkt dig. Och du måste ändra och göra det där. Och sen hur det där med timing och så vidare. Ja, vi hade rätt timing då. Men jag är helt övertygad om att man skulle kunna göra samma sak nu. Jag tycker att det kommer ner till. Startar du någonting som ligger rätt i tiden. Med rätt fokus, rätt målgrupp. Om vi nu pratar om produkter. Så har du så mycket att vinna. För det är så många där ute som har gått bort sig. Genom att vara med i det här gamet så länge. Och glömt bort vilka de är och så vidare. Så att jag tror att det finns massa möjligheter än idag.
Mm. Fanns det nog, om vi bara går så här, fanns det nog tidpunkter på den här resan från att ni idag liksom ett väldigt framgångsrikt bolag som var verkligen på botten, där du kände att det här kommer inte gå? Eller har det alltid varit en framgångssaga sedan första mötet med dina två medstartare?
Spikrock uppåt hela tiden. Nej, men jag ska inte säga att det var någon gång så här, shit, det här kommer gå omkull eller, men det har varit jäkligt mycket strul, produktion har det varit. Vi har backat en del, vi har haft ont om pengar. Folk har sagts upp. Jag tycker att det är så... Nej, jag kan inte säga att det har varit någon gång när man har varit nere på botten. Det har varit i andra grejer, men inte här. Men däremot, det är sjukt tufft att driva företag. Alltså. Mm.
För det går ju ut så mycket över allt annat också väl. Som du säger, nu har du en peppande fru hemma, men så här, det blir ju en del av ens identitet under en så pass lång tid också.
Ja, exakt. Ja, men man lever ju med det där och det är tufft och man är ganska ensam i det där. Så att överlag så är det tufft hela tiden, men det positiva överväger det negativa, så är det ju.
Vad är det som får dig vad är det positiva för dig som du ser mest då, som får överväga det negativa? Jag vet liksom att det är ju tufft som du säger, och det är liksom, det är jättemycket jobb, men vad är det som ändå håller dig liksom vaken om nätterna och liksom driver dig framåt och...
Nej, men det är det här att ständigt kunna växa med det man gör. Skapa någonting, göra någonting större, göra någonting bättre. Drivs ju enormt mycket av det där. Jag vet inte om det är någon form av bekräftelse av att man vill bygga någonting.
Ja. För jag tycker, jag känner igen mig lite i det, liksom, det tänket att man vill, tanken att man vill skapa någonting, man vill göra någonting och man vill göra någonting bättre och driva det framåt. Men jag vet inte, jag själv vet inte om jag har något bra ord på varför. Jag vet inte om du har något bra ord, eller om du också bara vet att det är det här jag måste göra. Liksom.
Ja, men kommer det inte ner till bekräftelse då?
Ja, kanske.
Med självförverkligande.
Ja.
Att det har med det att göra. Och jag tänkte just att du valde ett klädmärke. Är det mer, var det en pengafråga? Eller var det mer ett sätt att det här är någonting som jag är intresserad av, någonting jag vill bygga och har det med självförverkligande att göra? Eller är det mer liksom själva... Dra igång ett företag, är det där som du känner att du hittar det här lilla extra utöver att det är en inkomstkälla?
Nej, men att det blev kläder är en ren slump. Jag har inget behov av, eller ett stort intresse, även fast det har jag ju nu såklart. Men det blev så för att jag kom till den här idén. Men sen, vadå, jag vill skapa företag, alltså att jag vill tjäna pengar, det är ju inget snack om saken. Det är klart jag vill göra det. Alltså, alla som håller på med det där vill väl det. Så tror jag, annars ljuger de. Men jag vet inte.
Annars ljuger de.
Ja, nej, men lite så. Men nej, kanske inte då. Men sen blir det ju också någonting mer. Det blir ju ett självförverkligande, ett bekräftelsebehov. För att vara lite djupare, men om jag vill ju vara en person som folk tycker är... Jag vill att folk ska vara imponerade av en för det man har gjort och det man har byggt. Man vill ju lämna efter sig någonting. Men man vill göra någonting betydande. Det måste jag säga. Det är en stor grej för mig.
Kommer det i och med storleken eller mera i utförandet av företaget?
Nej, liksom... men jag skulle gärna vilja säga utförandet. Men jag kan ju inte det. Det är ju storlek.
Men är det inte också det att om det blir stort så är det ju uppenbarligen folk som gillar det ni gör? Och då är det liksom, går lite hand i hand, eller?
Ja, men det gör det ju. Och sen, som sagt, jag har jobbat med flera företag innan och jag har aldrig känt den här känslan av att göra att kunder verkligen gillar oss. Att vi har kunder som tycker om oss genuint, gillar att handla hos oss, gillar våra produkter. Jag får ju dagligen nästan liksom beröm eller folk säger, jag såg det där och bla bla bla. Och det är ju riktigt skönt.
Kul att du, för jag tyckte så här, bara som... När jag berättade det här att jag verkligen tyckte om dina linnebyxor. Jag såg hur du lös upp liksom. Jag tyckte det var kul att jag sa det. Så här, det är roligt för att det är väl det man vill hitta med något man håller på med. Oavsett om du är anställd på ett företag och känner att du gör något som är meningsfullt eller att du startar något. Att, så här, att kunna gå upp på morgonen och liksom vara så här, det här är betydelsefullt. Och det är något jag vill hålla på med liksom.
Mm. Ja, men det är absolut.
Så. Men vad har du gjort tidigare? För du inte riktigt har haft samma uppfyllanskänsla i de tidigare bolagen. Kan du berätta lite om de bolag du har hållit på med innan?
Ja, nej, men jag hade köpte ett glasögonbolag. Tillverkade glasögonbågar.
Vad var uspen med det då? Vad var det för...
Nej, det var ju en sån här finansiellt case. Man kunde köpa och belåna ungefär PE-bolag fast i miniformat. Och tänkte att man kunde utveckla det där. Men det var ju ett bolag som fanns. De hade 20 anställda. Och det var, jag satt där som vd, gick in i det, jag satt där som vd i 5 år. Och det var jättekul och lärorikt, fint bolag och allting så. Men det var inte mitt, det var inte jag som hade skapat det. Och samma sak har jag haft ett bokförlag som gjorde samma sak. Egentligen gick in och köpte, jobbar en del operativt. Och även det är jättekul och sådär. Men det är inte det här, det är inte jag som har skapat det här. Det är någon annan som har skapat det här. Och det är lite det man vill åt. Att det här är jag. Det här har jag gjort från början. Och den har varit viktig för mig. Och den är viktig nu också.
Exakt, för även om du kommer in och du styr bolaget, du kanske äger och du kan ha din vision, så är det ju liksom inte dina balkar som det står på. Och det är kanske det man vill ha då liksom. Eller i alla fall det du vill ha. Och då är det viktigt.
Nej, men och sen, jag kanske väl är lite kontrollig i det. Jag vill ha det på mitt sätt kanske. Och kanske man får bygga det från början. Men jag tror när jag sitter och hör mig själv nu när jag pratar, det är väl att man vill ha någon form av bekräftelse av att man kan göra det här själv och att man kan lyckas med det här och så vidare.
Men tror du, bara så här, om man bara får fortsätta lite kort här, tror du någonsin kommer kunna ro det i hamn då? Eller kommer det alltid bara bli att man vill leta sig vidare och det ska bli större och det ska bli ännu bättre och man ska hitta fler länder? Och finns det något mål i ditt huvud just nu i alla fall som är så här, då är jag nöjd?
Nej, alltså, jag, det är inte så här så att jag bara ute där och söker efter den ultimata kicken av att bygga och sen kommer man aldrig fram. Så att säga. Jag är toknöjd med det man har gjort hittills och hela den biten. Men jag vet inte, jag har inte satt någon direkt siffra. Jag är fortfarande sjukt hungrig på det här. Man jobbar ju ganska hårt. Det tar ju upp ens tid hela tiden. Och känner att man har så mycket att göra. Jag är en sån person som, jag kan inte förvalta saker. Det är jag väldigt dålig på. Och när ett sånt här bolag kommer in i en förvaltningsroll, då är jag helt fel för den biten. Och då vill jag kliva av och göra någonting annat. Men den tiden är ju flera år bort innan man gör det. Så att jag har inget bra riktigt svar.
Men känner du, precis, för man kan ju vara, även om man har, som alla snackar om, att liksom det är det man är just nu och det är resan som är faktiskt det man vill ut efter. Och så känner du att du är liksom i en härlig plats i livet där du känner att men det går bra med bolaget liksom, jag har tillräckligt med utmaningar liksom, i mitt arbetsliv, jag har frihet ekonomiskt att göra saker jag vill, eller jag kan starta upp andra grejer om jag skulle vilja det, eller har du några stora sådana här pain points som säger fan det här skulle jag vilja fixa eller det här skulle jag vilja göra?
Nej, men jag tycker det är bra, jag är inte riktigt där så att jag kan göra absolut inte göra vad jag vill. Jag kan inte starta vad jag vill. Jag har ur en ekonomisk ställning så kan jag absolut inte göra det. Så jag har en bra bit kvar. Däremot så känner jag att jag är en period i livet karriärsmässigt med det här bolaget som är helt fantastiskt. Och ganska nyligen har vi tagit upp en plan hur vi ska växa de kommande fram till 2025 som känns solklar. Organisationen börjar bli mer sammansvetsad. Saker och ting börjar kännas bra. Nej, men så att mina barn börjar bli något äldre. Jag har fyra grabbar.
Fyra grabbar också?
Ja, fyra. Så att det yngsta är 5 år.
Ett futsallag det kan ni få ihop.
Ja, exakt. Nej, men det är skitkul, men det är svinjobbigt också. Nej, men den äldsta är 14 och den yngsta är 5. Och när barnen är 1 år så är det ställs ganska mycket krav såklart. Och då är det svårt med det. Men nu börjar det bli enklare. Så att, ja, nej, men jag tycker att man är en större harmoni i hela sin ställning än vad man har på länge.
Vi är ju på väg lite in i finansvärlden och vi är på väg att bli lite räknenissa nu i och med det vi pluggar. Och jag tänkte, du håller ju på med det, men du har ju lämnat den världen lite grann och kör lite mer din egna grej. Vad var det som du kände saknades där? Som du pratar om skapande nu, har vi pratat om ganska mycket. Vad var det som saknades inom finansvärlden som du ville att
hitta? Jag har alltid velat jobba själv, göra eget. Jag tror säkert att jag skulle kunna jobba någonting inom finans. Men jag tror samtidigt att det är det här skapandet, kunna ha någon specifik produkt, kunna göra någonting bättre. Det är väl egentligen där jag kommer ifrån. Men det stora grejen för mig har varit skapa något eget, skapa och växa.
Var det redan planen när du började plugga ekonomi här på SU?
Det var ingen så här utstakat plan.
Nej. Vad kände du när du valde det då? Var det så här, men fan det här låter bra, vi kör?
Nej, men jag var ju så här, min pappa är också räknenissa och hållit på finans och sånt. Jag har väl alltid sett till det. Tyckte det var väldigt intressant. Som många andra egentligen. Så ja, men titta på corporate finance, företagsvärderingar, företagsköp, konsult. Var väl egentligen det som alla, som jag tittar på som alla andra.
Men tror du det är själva arbetssysslan eller är det livsstilen man ser till då?
Ja, bra fråga. Kanske både och. Kanske har lite med status där att göra. Har väl mycket med att du tjänar bra med pengar där om du lyckas. Och så där.
Ja, det är ju lite intressant där, för alltså, vi alla tre som också pluggar ekonomi här då. Men det finns ju vissa utbildningar som är så, ja, men de går hem hos föräldrarna. Och så finns det väl säkert vissa utbildningar som kanske inte gör det. Jag vet inte, ekonomi faller väl under den som går hem hos föräldrarna. Utan några snöre liksom, krissamtal eller så.
Jag vet inte vad han håller på med. Det är något med ekonomi. Liksom,
ja. Som är det ständiga. Exakt, men det funkar ändå. Så, ja, han pluggar liksom antroposofi.
Litteraturvetenskap. Så,
ja. 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 Nej, exakt. Exakt.
Det är svår balans där. Så jag kan tycka att många gånger väljer jag det här själv nu, eller väljer jag det här för att det är tryggt. Det är tryggt med finans. Jag kommer få ett schysst jobb. Jag kommer leva ett bekvämt, ganska bekvämt liv antagligen. Men är det faktiskt det som jag egentligen vill göra?
Ja, men, ja. Vad är det du kommer säga till dina barn? Liksom? Om det bara, man bara får gå in på ditt personligt plan.
Jag kommer nog trycka ganska hårt för utbildning. Sen vad det blir för utbildning, det är saksamma. Men jag tror att det är väldigt bra. Eller det är väldigt bra, det är ingen snack. Sen tror jag att det är bra att jobba inom en stor organisation innan man startar eget. Det är min bild. Vad känner ni själva, ni som sitter i allting?
Jag vet inte, vi är ju mitt uppe nu om vi ska välja vidare masterutbildning. Eller ej, eller vad vi ska göra eller allt sånt där.
Ja, och det är ju lite för att få extra tid nu i och med det här projektet vi sitter och poddar i med vår tech-startup. För att det är ju sådana saker som vi kan göra parallellt med pluggandet. Det har funkat okej hittills. Och då känner vi att vi får ju lite extra tid då. Så pluggandet har ju liksom inte varit vår primära sak riktigt. Utan vi har lagt nästan mer energi på de här grejerna på sidan. Och sen så har man plugget, så man har liksom en liten fallskärm sen när allting
och lite
rasar ihop.
Och lite sammanhang.
Och startupet fallerar, vilket är...
Och CSN framförallt då.
Ja, exakt. Men är det inte så, för på min tid när jag pluggade, det är ju 20 år sedan eller mer. Men då, entreprenörskap var inte alls på samma sätt. Då. Det fanns ju inte. Då var det ju, det man såg upp till var ju McKinsey och de olika bankerna, och du skulle komma in på traineeprogram och så vidare.
Men det börjar nu är det gå lite tillbaka till det faktiskt, kan jag känna. Ja. Jag vet inte, många, framförallt så här, de som går på Handels, det är ju mycket liksom, de ska bli management.
Men jag tycker man kan se det mycket på SEO.
Jo, men för några år sedan, var det liksom, då skulle även alla på Handels, liksom, då skulle de också starta bolag och liksom, ja, skulle bli nästa Klarna. Liksom.
Ja. För vi snackade med ett annat företag och hade någon intervju med dem. Där var en kille som hade gått på Handels för typ 10-15 år sedan. Det är som du säger där, att då var det liksom, vadå, vill du starta företag? Liksom? Det är väl inget man säger. Du ska ut och så ska du bli konsult eller du ska jobba inom finansbranschen. Och jag vet inte riktigt. Det är svårt för att så här, vi får lära oss grunden inom ekonomi, men vi får ju inte lära oss så mycket liksom, så här, tänka fritt, tänka öppet. Och, så här, och det är svårt där.
Självförverkligande tror jag bara är mer centralt i samhället överlag. Du ska jobba med någonting du tycker är roligt. Du ska kunna få liksom uttrycka dig kreativt. Du ska inte bara jobba för pengar. Det ska vara någonting som faktiskt ger dig värde. Jag tror att det genomsyrar samhället, kanske den yngre generationen idag väldigt mycket. Och då är ju entreprenörskap en del av det. Men sen som du säger, jag tror att just nu bland oss och på andra skolor så är det liksom managementkonsult. Men jag upplever ändå generellt sett att även utanför företagsekonomisvängen, att ja, men starta eget, jobba för sig själv, frihet, man prioriterar de här sakerna på ett annat sätt idag. Om man kanske gjorde förut. Så jag tycker det är spännande.
Frågan är ju bara om det är en enda stor paradox då. Alltså så här, man ska förverkliga sig själv, men kan alla göra det? Eller så här, är det enda man ska söka efter? Om du inte hittar det, är du då misslyckad? Det blir massa sådana grejer som är svårt.
Jag blev nyfiken när du säger liksom att du tror stenhåll på utbildning, liksom, att du pushar det för dina barn och sådär. Liksom. Jag tycker det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt vad jag själv tycker nu när vi ändå också igår här, liksom, vad som är vägen. Vi har ju valt lite då vägen att plugga och i kombo göra någonting annat. Mm. Som utvecklar liksom oss själva och liksom det saker man vill göra i framtiden. Vad fick du ut av din utbildning som gör att du tycker att det är... Eller vad är den?
Nej, men jag köper det där fullt ut. Nej, men jag, som du säger, jag plugga och samtidigt jobba är väl helt fantastiskt. Och beundransvärt. Nej, men jag tror inte på plugget på grund av att du får in massa fakta. Utan det är ju bara en ren att kunna strukturera och organisera upp dig själv. Och bli mognare egentligen.
Lite sammanhang kanske.
Och... Sammanhang, du träffar folk. Men du sorteras in i ett annat fack på något sätt. Jag tror man gör sig en ganska stor tjänst av att utbilda sig. Mm. Sen spelar det ingen roll om du går juristutbildningen och jobbar med ekonomi. Eller tvärtom. Tvärtom kanske problem. Men ni förstår vad jag menar. Jag tror mycket på det här extra. Du blir lite mer strukturerad och organiserad kring det där. Men fan vet jag.
Ja, men för mig så har det nog varit kanske inte, som du säger, faktan jag har lärt mig, utan man får ett större perspektiv. Man förstår lite mer hur saker fungerar, och det får du ju inom ekonomi, juridiken, vad det nu är, så får du en större helhetsbild över samhället och hur saker och ting går till. Och det har nästan varit den mest gynnsamma saken i och med utbildningen, och som jag träffar liksom Rasmus och Line som vi sitter med här nu.
Och sen träffar de Marcus idag här nere i källaren. Liksom. Det var ju för att vi började, kan man ju säga då. Annars hade det inte hänt.
Ja, precis. Och det är ju saker som inte har med det jag faktiskt lär mig på lektionen att göra överhuvudtaget.
Nej, så är det ju. Men säg att du inte
hade gjort
studerar.
Det.
Alltså du går på universitet eller högskola. Mm. Och du inte vill starta eget eller du hittar inte. Hur hittar du de här bättre jobben? Det måste väl ändå vara väldigt svårt.
Det är svårare idag.
Precis, och då är det också så här, säg att du då jobbar upp dig 10-15 år inom ett företag och så blir du jättebra på just det. Och så, men sen så inser du att det är inte här jag vill göra. Så här, vad har du erfarenhet mer än det då? Kanske inte. Och så måste du börja om när du är typ 35-40 från noll kanske egentligen. Det är också så här, det är svårt.
Jag tror inte det går riktigt på samma sätt.
Eller, det är också rätt för oss att vi sitter här, vi fyra, så här, en ganska homogen grupp med liksom liknande bild av vad utbildning är. Vi är kanske liknande bakgrunder, fastän du är äldre än oss. Så det, är så här, det hade varit spännande att ta in någon som kanske inte alls har gått den banan och se, för att så här, om målet på något sätt är att hitta lycka, det kan du nog göra ändå. För målet för dem eller för någon kanske inte då är att liksom hela tiden skapa, hela tiden bli bättre. Man kanske så här, kanske familj, det kanske är man reser någon gång om året. Man kanske reviderar det till att det blir något som är mer rimligt och lätt att ta på. Mm. Och det kanske är lika bra, om inte bättre i många fall, liv. Och då är det så här, på så sätt kanske inte viktigt, men då kanske det bara är att man har olika driv. Och det är kanske det handlar om.
Verkligen. Alltså, jag tror att lycka är kombinerat med utbildning. Men vad vill du göra? Vilken karriär vill du välja? Och vill du göra karriär inom en sån typ av yrke? Ja, då kanske du måste utbilda och så vidare. Men absolut, det är, så är det.
Vad är liksom din... Alla har ju... Det är ett sånt stort begrepp, lycka. Liksom. Vad lägger du... vid det? Liksom. Är det någonting du går och liksom funderar på eller har funderat i ditt liv? Och så här, kommer det här göra mig lycklig? Eller liksom, känner man det bara? Eller vad?
Nej, men det, alla de där frågorna kommer ju bli än mer viktiga, tror jag, för er då, när jag växer upp. För att de har kommit mer till mig på senare tid. Ja. Och för mig är det ju, lycka är ju, det är ju att känna trygghet i sig själv. Det tycker jag. För mig är det det. När jag känner mig trygg, då är livet på topp. Men när jag inte känner mig trygg, då är det så, det är jobbigt. Det kan vara att det går dåligt på jobbet. Det kan vara jobbet i familjen. Det kan vara andra saker. Men det är för mig den största delen. Och den här trygghetsdelen, den går, för mig i alla fall, som hänger upp så mycket saker och ting vid mitt företagande, så är de kopplat så otroligt. Så att när de går hand i hand, då är det bra.
Det är jävligt bra.
Då är det jävligt bra. Men så fort det blir en fnurra på tråden, då börjar man fundera och så vidare. Och det där är ju lite grann fel. Men jag tror att ju äldre man blir, desto klokare blir man. Desto lugnare i sig själv blir man. Och till slut hittar man sin balans i det hela.
Men så här, har du några strategier då? För att så här, många, man måste ändå få kalla dig företagsledare. Liksom, och framgångsrik företagsledare. Många pratar om liksom så här, man har något man gör varje morgon. Man äter något visst, man tränar. Har du någonting du kommer tillbaka till som hela tiden är så här, en konstant i din vardag? Eller när du känner dig bra? Liksom?
Ja, alltså jag är absolut inte den här som går upp 5 på morgonen och tränar inte alls, men jag sportar mycket. Det är det jag gör. Jag sportar nästan varje dag. Och det håller mig igång. Men annars har jag väl ingenting. Jag brukar gå ganska mycket till mig själv och försöka ta reda på varför jag mår. Lite grann som jag sa förut, att om man känner sig låg, varför är du låg? Vad beror det på? Och oftast så finns det ju bara en ganska enkel anledning där. Det har hänt någonting hemma. Och då börjar man diskutera, fundera på vad är det? Vad betyder det här egentligen? Och benar ut det. Sådana saker jobbar jag. Samma sak när det är man mår bra. Varför mår du bra? Jo, men det är på grund av den där saken. Och så försöker man förstärka den.
Tar du hjälp i det här arbetet då? Eller gör du det primärt själv? Att du går in i dig själv? Eller träffar
Nej, men
och pratar med?
Eller? Jag har träffat folk flera stycken genom året. Jag älskar det där. Olika terapeuter. Och de har lärt mig att tänka på ett sätt som gör, som fungerar för mig. Som jag använder som olika nycklar och verktyg.
Får jag ställa en fråga på det bara? Mm. Jag tycker det är väldigt intressant med... Jag själv är lite så här, jag har aldrig träffat någon i det syftet. Var du liksom, fan det här är bra, vi kör redan från början, eller var du tveksam från början?
Ja, från början har jag varit tveksam
till. Ja, men vad var det som fick dig liksom?
Nej, men det är lite, från början säkert i er ålder så skulle jag nog säga så här, vad fan är det där? Det är ändå ett svaghetstecken. Mm. Och gå hos någon sån där. Till att säga bara så här, fan jag vill gå så här flera gånger. För det är om du vill bli bra på... tennis. Du är en tennistränare. Mm. Alltså, du ska lära dig programmera. Du kan inte göra det. Det är så pass enkelt. Och sitter du där och pratar med någon och jag började gå dit för att jag hade det var en massa grejer på jobbet och så vill jag reda ut det. Ganska enkla grejer. Men slutade med att säga, vi måste nog ta i lite mer här. Mm. Och då börjar man bara sitta och diskutera de saker och ting. Och när man sitter och diskuterar med folk, det är samma sak som att sitta i bilen. Jag brukar prata öppet i bilen för att höra vad man själv säger. Och gör du det, då kommer du ju till insikt. Vad är det här? Vad är det du tänker egentligen? Vad är det här? Och så vidare. Mm. Så att jag är tokpositiv för det där. Jag tycker det är bästa som vet.
Tycker du det är socialt accepterat idag i den... liksom branschen du befinner dig i, liksom företagsledare. Det känns som vi kommer ju från den här bilden av att det är ett svaghetstecken, och jag skulle vilja påstå att många sådana tendenser kan leva kvar idag inom liksom företagskultur. Tycker du att det har förändrats till det bättre när det kommer till just mående och terapi och liknande?
Det tycker jag. Jag tror ju givetvis att det blivit enklare ju äldre man blir. Men jag tror verkligen att det har blivit en skifte i det där också utan att veta det. Men det tror jag. Sen finns det ju så många olika delar av terapi. Det är ju samma sak som att gå hos en affärscoach. Affärscoach är en slags terapi också. Så att nej, jag tror det är bra.
Paddel eller tennis då? Vad är bäst?
Nej, jag är ju tennisfreak. Uh-huh. Men paddel är kul också.
Är du på team liksom att paddel är de som inte kan tennis men vill spela tennis ändå?
Nej, det är ju ganska kul att snacka om det där. Nej, men det är ju... Jag kör båda. Men paddel, det är innebandy.
Det är bara så.
Det är ingen snack.
Ja. Jag gillar den liknelsen. Paddel den
är
att köra med.
Innebandy. Ja, om man ska... ta tillbaka det lite det vi pratade om innan. Jag var nyfiken på, för att det krävs ju så pass mycket engagemang, så mycket driv, så mycket ork för att dra sådana här projekt som du har gjort nu, du har gjort tidigare. Vi pratade lite om de här tipsen och trixen som du går inte upp 4 på morgonen. Men hur är det du hittar energin till att pusha vidare till att liksom gå igenom de tyngre perioderna och gå få saker gjort? Är det någonting man föds med eller är det... någonting man behöver träna på?
Nej, jag tror att man kanske föds med det. Men sen är det ju bara, har du gjort det en gång och så får du bevis på att du har gjort det. Då får du ju bekräftelse på det. Då får du någon slags belöning och så gör du det igen. Nej, jag tror bara öva på det där. Mm. Men fan, det är ju inte så. Det är ju bara att göra saker. Det är det som är skillnaden tycker jag. Antingen gör man saker eller så snackar man om saker. Mm. Och börjar man göra saker, men då då är det bara att fortsätta. Men jag vet inte vad det där är. Jag drivs, jag får någon slags energi av när jag ser saker som jag gillar och som jag tror på. Och då är det lätt för mig att gå vidare med det där. Men ja. Ja, egentligen så.
Vi snackade lite innan, håll på med varandra och undrar liksom, bär du bara era kläder eller köper du andra kläder också?
I princip 95% bara egna kläder. Ja.
Hade du kunnat, är det liksom så här, det går inte om man driver sånt bolag att liksom...
Eller är det bara så här enkla saken att ingen annan gör lika bra?
Exakt, jo så är det. Så är det. Nej men jag bara, det är bekväm. Jag tycker att vi har mycket bra grejer. Men det är inte så att jag måste göra det, absolut inte.
Nej.
Men
har folk i din närhet blivit trötta på att få kashmir sweaters liksom varje jul och födelsedag?
Nej, inte än så länge. De ska vara jävligt glada att de får.
Ja, vet du vad, det ska de verkligen vara.
Ja. Nej, men det är också en grej av det här, kanske när vi pratade om det, företagsamhet. Det är ju en produkt som du kan förknippa det med. Du kan ju fatta den, det är en kul produkt. Och det här är en produkt som jag själv vill ha. Då blir allting så lättare.
Det är lätt att liksom snacka med folk om så här, ja men vi har en jävligt snygg skjorta liksom. Ja, vi testa.
Precis. Och då är det ju också enklare att utveckla den där skjortan, för du vet ju vad du vill ha och förhoppningsvis är det många andra som vill ha den så också. Snarare än att göra en, lite apropå det här vi pratar om tjänster och så vidare, skapa tjänster och så vidare. Det blir svårare. Så att,
hur stor påverkan har du i produktionsledet? Kan du komma på måndag med en ball idé på en ny tröja och sen liksom veckan efter så finns det en prototyp som är redo att produceras, eller hur ser det där ut?
Ja, men lite så är det. Vi har ju, jag är ganska involverad i den där processen utan att vara petig. Dels för att jag tycker det är kul. Men lite så är det. Vi har sortimentsmöten en gång i veckan. Ett med dam, ett med här. Tittar vi bara på produkter, hur de performar, gamla produkter, nya produkter. Och det kan vara någon som har sett någonting eller har någon idé. Och är folk överens om en sån produkt, då tar man fram prototyp. Och det går inte så snabbt. Men du skissar ju på det på någon vecka. Och sen är det ner till fabrik, så någon månad eller två så har du den hemma. Så att det är också en del av den här processen som är så jävla kul. Att hela tiden göra nytt.
Jag har lite, vi har lite roligt citat här från era nya chefsdesignprodukt. Damsidan.
Just det.
Att det är lite kaxigt av tre killar som inte kan branschen att lyckas med kläder. Är det något som du upplever att det är lite i branschen? Att det är så här, fan, ni kommer inte från den här bakgrunden och har läst på den här ballaskolan och ändå får ni det att funka liksom. Mm. Eller är det något som bara, ja det har bara blivit så. Det är inget lägger värde vid liksom.
Nej, det är väl inget jag direkt lägger värde vid. Jag tycker bara att vi lever ju i de här produkterna, så varför ska inte vi kunna de här produkterna lika bra som någon annan? Sen att själva utförandet och ta fram den ligger ju på folk som har den expertisen. Men jag tycker att vi kom ju in i det här och vi var ju målgruppen. Vi ville ju skapa någonting för oss själva som vi inte tyckte fanns. Och det gäller hela upplevelsen, allting. Det är ju inte bara själva produkten utan varumärke och allting. Så då blir det ju mycket enklare. Och det är då det blir någonting kanske äkta.
Jag har funderat mycket på det här kring vilket ju säkert många gör, kring liksom pris, koppla kvalitet och vad man lägger in i ett varumärkesvärde av kvalitet. Ni vill ju liksom prissätta er på något slags mellansegment, liksom så här premium men ändå inte liksom lyxvaror kanske i pris då. Jag vet inte, även om ni rent teoretiskt sett skulle kunna sälja era varor för 100 kronor, så kanske det inte hade varit vettigt att göra det, för att då upplever folk att det är ett billigt varumärke, oavsett vad kvaliteten faktiskt är. Jag vet inte hur mycket det ligger i liksom korrelationen mellan pris och kvalitet och vad folk faktiskt tror också är kvalitet.
Ja, så är det ju. Så, alltså, det jag tyckt, eller vi har tyckt varit viktigast med det här, och det är att vi ska vara ett äkta varumärke. Det ska vara... Vi ska inte sälja t-shirts för 59 spänn. Vi ska inte heller sälja sneakers för 7000 med en fet logga på. Utan det vi faktiskt gör ska vi ta betalt för. Vi ska tjäna en slant på det, men sen vill vi ge tillbaka det. Och då den här prissättningen finns ju på grund av vår affärsmodell. Och sen bygger vi allting kring det där, våran upplevelsebutik och sådana saker. Så att jag tycker att om du kan göra, det är där jag vet inte, det låter flummigt, men vi försöker få till en äkta approach på våra produkter, våran prissättning. Och det tror jag är en del av våran framgångsformel. Sen hur du prissätter dem där, det kan du göra på olika sätt och så vidare.
För ni hade säkert kunnat ta, alltså så här, ni hade ju säkert haft kvaliteten att kunna ta liksom nästan det dubbla för vissa produkterna.
Mm.
Men det kanske, då kanske det blir en annan typ av märke. Liksom. Det, jag tycker det är väldigt...
Nej, men då blir det ett annat typ av märke. Och då finns ju inte det. Och det är där hela bolaget föddes ur en affärsidé. Att ha den där USP:en. Att göra den här kvaliteten, den här produkten med erbjuder det här priset. Och det är det du vill få ut när en kund kommer in. Vad är det här för någonting? Vad är det här för butik? Och så vänder du på prislappen och säger, och så får en positiv. Det är den du vill åt. Mm. Och visst, vi kan ju lägga oss på, vi har ju samma kvalitet som många av de andra premium svenska märkena. Men då har vi tappat våran USP. Och då har vi tappat våran affärsidé. Och det är där jag tror att vi kommer in. Det är där jag tror att vi är så framgångsrika. Att du får någonting extra för det du betalar för.
Jag tycker det är en fin plats att avsluta på. Jag känner att jag har fått många lärdomar idag från det du har berättat. Det var många intressanta samtal. Så jag vill tacka så himla mycket för att du tog tiden till och kom hit idag. Ja,
tack själva och se fram emot hur det kommer se ut för er nu framåt.
Ja, kul. Vi får väl se. To be continued, så att säga.
To be continued. Ja, tack.
Tack.